Du lyssnar på Djupa sår av Kathy Glass. I översättning av Anna Aronsson och Emma Leonard. Uppläst av mig, Victoria Flodström. Prolog. När jag blir intervjuad får jag ofta frågor om när och varför jag för många år sedan bestämde mig för att bli familjehem. Den här berättelsen svarar på de frågorna. Dessutom är det här historien om Dawn. Dawn var det andra barnet som kom till mig, och snudd på det sista. Allt ägde rum innan Children Act, som reglerar lagstiftningen om barns förhållanden, togs i bruk. Det var en tid när man som familjehem inte fick någon som helst utbildning, inte förde journal, inte hade några möten, inte fick någon bakgrundsinformation om barnet, inte kunde ställas till svars och inte fick något stöd. Lämpa av dem och stick verkar vara inställningen som präglade den tidens socialtjänst. Och ju mer problem barnet hade, desto snabbare stack socialsekreteraren. I och med att alla de förändringar som socialtjänsten genomgått skulle det här troligtvis aldrig ha inträffat idag. Även om jag befarar att det säkert finns något familjehem någonstans som skulle hävda motsatsen. Vissa detaljer, däribland namn, platser och datum, har ändrats för att skydda barnet. Kapitel 1. I början. När min man John och jag började försöka få barn visade sig snart bli svårare än vi trott. Vi gjorde allt i vår makt, dessutom ofta, men vårt efterlängtade barn lyste med sin frånvaro. En lördag kväll satt jag och bläddrade i lokaltidningen och såg då en annons med texten "Skulle du kunna erbjuda ett hem åt ett barn? Mary är i desperat behov av ett hem." I annonsen fanns också en svartvit bild av en bedårande liten flicka på 6 månader som sträckte upp sina armar mot betraktaren, följt av ett telefonnummer till ansvarig socialsekreterare. Jag sneglade bort mot John som satt på golvet i vardagsrummet och försökte laga sin borrmaskin. En mängd små metalldelar låg utspridda över en gammal tidning. Vårt första hem hade varit ett riktigt renoveringsobjekt. Men nu hade vi bott här i 2 år och det värsta var äntligen över. De flesta rummen var inte bara beboeliga utan också inredda. Och även om de var spartanskt möblerade var det fullt tillräckligt. Jag kastade ännu en blick på annonsen och på den finstilta texten under huvudrubriken. Lilla Mary behöver ett familjehem medan hennes mamma är inlagd på sjukhus. John, sa jag trevande. Mm. Han tittade upp med metallhölje till borren i ena handen och en skruvmejsel i den andra. Vad tror du om det här? Jag reste mig försiktigt från soffan för att inte råka trampa på någon av de utspridda borrdelarna och visade honom den uppslagna tidningen. Han läste annonsen och tittade allvarligt på mig. Men du skulle aldrig klara av att lämna tillbaka henne. Jag tänkte efter. Man får nog verkligen vara inställd på att man måste lämna tillbaka barnet om man ska kunna vara familjehem. Vad tycker du? Ska vi ringa och höra oss för lite? Men ditt jobb då? Frågade han. Jag får väl säga upp mig. Jag skulle ju ändå sluta jobba när vi fick barn. Men det är inte samma sak som att ha en egen familj, eller hur? Han tittade fortfarande på mig och nu såg han bekymrad ut. John såg alltid saker och ting på ett objektivt sätt. Han kunde alltid se fallgropar och problem, medan jag tenderade att kasta mig huvudstupa in i nya saker. Nej, vi skulle förstås försöka få egna barn också, sa jag. Han tittade ner på borren. Jag är inte så säker på det där med familjehem. Låt mig tänka lite på saken. Och skulle jag vara ärlig så var jag inte helt säker på det själv heller. Skulle jag kunna ta hand om ett barn som inte var mitt eget? Mata och byta blöjor, knyta an till henne och samtidigt veta att jag skulle behöva lämna tillbaka henne till mamman. Det var en enorm känslomässig utmaning och ett livsomvälvande åtagande. Dessutom behövde vi min lön, dels med kostnaderna för huset, dels som en buffert för när vi väl fick barn och jag skulle sluta jobba. Jag la ifrån mig tidningen.